Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 222 för vecka 22 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Tjena.
Tja. Har ni haft en bra vecka?
Absolut. Jag var och käkade middag här i helgen. Jag hade vunnit ett presentkort som höll på att gå ut. Så att, då var det dags att sätta sprätt på det. Mm. Och det var så här, det var 4 och 5. Oh, det är ju rätt mycket pengar. Ja. Och det var tvunget att spenderas på en och samma gång. Liksom.
Ah, okay.
Mm. Så vi var 4 personer som gick på en ganska billig tapasrestaurang. Mm. Så det var verkligen så här, ja, vi vevade in väldigt mycket grejer. Väldigt många flaskor vin blev det också. 4 och 2 kom vi upp till, tycker jag ändå.
Det var bra jobbat.
Ja. Mm. Ja, men vi hade nog kunnat göra slut på hela presentkortet om det inte hade varit så att det var någon kvinna som var där, hon fick för sig, ja, om hon av någon sjuk slump lyssnar, alltså förlåt, men gör aldrig det där igen mot någon. Hon gick upp, det slet fram någon mick som fanns där och började sjunga från ingenstans. Alltså hon var bara en vanlig gäst. Det var inte som att det var något karaokeställe eller någonting, utan det är så här, ja, ibland har de någon trubbadur där så det fanns en mick liksom.
Ja.
Nej, hon satte igång och började sjunga, började så här: nu ska jag ha 2 frivilliga här, du där borta och du, nu ska ni agera ut det jag sjunger här. Och så sjunger någon så skitsnuskig låt, så någon gubbe liksom stod där och tog på någon ung tjej och de kände inte varandra överhuvudtaget. Nej, bara skitsjukt. Och
sen började alltså, vad går du till för ställen?
Är det mitt fel? Jag gick till en vanlig tapasrestaurang, jag visste inte att det var så.
Uppenbarligen inte en vanlig tapasrestaurang.
Det här låter inte som en vanlig tapasrestaurang.
Men det var det tills hon började. Hon kom typ från dina trakter, hörde jag på hennes dialekt, Henrik. Så att, jag tycker ändå att du får ta på
dig. Dina trakter?
Nej, sen började hon rappa också. Och då tog vi notan och gick.
Ja, det förstår jag. Ja.
Ja.
det var någon som ville att ni inte skulle spendera hela. För presentkort funkar ju så att om inte de används så är det ju bara rena vinstpengar för restauranger i det här fallet. Så nu fann de börja liksom knappa in på, vi tjänar inte så mycket på det här längre. Skicka upp hon, tanten här.
Ja, exakt.
Precis, vi började faktiskt fundera så här, är det här en kupp mot oss?
Ja. Tänkte nog alla i restaurangen kanske.
Mm. Jag tror det, att alltså, till och med hennes eget sällskap verkade så här. Nej.
Ja, inte det här igen.
Nej, de är så jävla vana.
Ja. Så Britta går ner från scenen för i helvete.
Det var lite den känslan överhuvudtaget. Jag fattar inte. Jag tycker det är så intressant med folk som bara så här, alla sitter liksom och äter middag, alla sitter och har trevligt med sina vänner. Bara, vad kan jag göra den här kvällen bättre? Jo, men att alla bara får lyssna på mig en stund. Det är väl härligt för alla inblandade.
Ja, exakt.
Det är ett härligt självförtroende som jag skulle önska att jag hade.
Jaha, och ingen annan önskar att du hade. Jag har lite nyheter om vi har inte pratat så mycket om kvacksnack det här i år.
Det har helt plötsligt bara kommit på att just det är sommar och det,
ja,
det här, jag har liksom inte riktigt tänkt på att året har gått.
Nej, det här är ju sista programmet innan sommaren. Och vi har inte pratat om kvacksnack, vi brukar prata om det tidigare, men jag har helt enkelt inte haft tid faktiskt. Det krävs väldigt mycket roddande för att få ihop en lineup, och det blir så på automatik, alltså när man vet hur lång tid det tar så drar man sig för och tänker att men just nu har jag inte tid med att svara på alla de här frågorna och så. Det är helt okej att folk ställer frågor när man ska vara med på en sån här grej. Det förväntar jag mig snarare. Men just därför att jag har den förväntningen så vill jag inte dra igång den. Jag känner att jag har tid att svara och stötta och vara med. Liksom.
Sen är det väl också så att liksom de senaste åren det har varit väldigt mycket bortfall. Väldigt mycket folk som bara slutar svara plötsligt. Och så är det liksom hål i schemat fast du har gjort allt det här jobbet och förberett dig väldigt väl. Så det gör väl också kanske att man inte blir lika pepp på att göra det.
Ja, allt det här jobbet, alltså förjobbet så att säga, för att få ihop en hel lineup, det brukar resultera i att kanske om jag har tur så är 2/3 kvar när det väl kör igång. Och då kör jobbet igång igen och innebär en ungefär motsvarande tidsåtgång för att få resten att fungera, för att det blir ganska stressigt. Och det blir snarare det här man måste vända sig till folk man vet är väldigt pålitliga och så, alltså som kan få in sånt här fort, för att ofta är det ju så när man frågar någon som inte har pratat kanske ens inför folk om sådana här saker, så blir det nervöst, alltså, såklart. Och det har jag full förståelse för, och då behöver man mer stöttning och så här, så att det är absolut inget negativt om de som är med och så, utan det är jättebra, men jag har inte haft den tiden, så att några har jag ju pratat med, det är såklart, så att några är liksom lite så här på gång, men min tanke är snarare att hinner de inte med någonting till sommaren, så får de vara med nästa år istället. Så behöver inte gå upp några namn eller sådär, utan blir någonting klart så kommer vi publicera det. Annars så blir det en ganska lugn sommar från vårat håll, och så får vi satsa på att ha en bättre nästa år. Ja, det är inte svårt att toppa det här året då, men ni förstår jag menar.
Finns de som inte håller med?
Ja,
men jag tänkte bara att vi kan bara säga lite snabbt vad det är för någonting och vara lite nya lyssnare. Det är alltså typ sommarprat kan man säga.
Ja.
Från personer som verkar inom våran sfär eller som vi tycker är intressanta på något sätt. Ja. Och när vi började med det här, då var det ju bara Sommar i P1 som hade det, den strukturen. Och sen startade vi igång, och nu finns det ju massa olika poddar som har liknande grejer.
Ja, okej.
Så att det är väl inte heller lika unikt längre heller, men jag menar, när vi började då var det ju verkligen det fanns inte det forumet för, om man inte var superkändis som blev utvald av P1.
Ja, men precis, och vi har ju ändå fokus på skeptikerrörelsen också, och det är väl ganska unikt fortfarande antar jag, men det är ändå så att skeptikerrörelsen är också ganska avsmalnad, den är ganska begränsad.
Så det
är inte helt lätt att hitta den här variationen och de här, alltså som jag försöker med varje år. Nej, det gick inte riktigt ihop i år, men som sagt, vi hoppas på att det blir bättre nästa år.
Ja.
Sen är det så, jag har fått ett, eller vi i podden har fått ett...
Nu ska du ta åt dig läraren här.
Ja, jag läste det i alla fall.
Du kan läsa, vad imponerad du blir.
Precis, ladida.
Ja,
det är Håkan som är av sig till oss, och som är en lyssnare, och då är det så här att Håkan skriver, så jag kan läsa upp meddelandet så kan vi svara på det samma. Hej, jag har en fråga / fundering som ni kanske kan bringa klarhet i. Jag har en god vän som håller på med andlighet och håller på att utbilda sig till medium. Vi har diskuterat ämnet flera gånger tillsammans. Till saken hör att hon sitter i rullstol och behöver assistens när hon ska iväg på resor och så. Så jag har fått möjligheten att följa med henne på en del resor med andligt tema. Jag har sett det internationellt kända mediet Jeff Jones. Han går och googlar på när han har haft seanser och har upplevt att han har... lämnat personliga meddelanden till människor i publiken som har varit mitt i prick, samt upplevt en del annat andligt som inte kan avfärdas. Det finns mycket inom det andliga som kan avfärdas som hokus pokus, fast det jag upplevt med mediet Jeff Jones kan jag inte avfärda som bluff, cold reading eller hokus pokus. Jag känner mig kluven i detta ämne eftersom det här verkar otroligt seriöst. MVH Håkan då. Och då kan man väl säga så här att utan den här upplevelsen, precis den här upplevelsen som Håkan beskriver, så skulle det ju inte finnas en mediumbransch. om ingen, alltså om alla de här medierna, alla de här medierna som Håkan själv avfärdar som oseriösa eller hokus pokus då. Alla de här Terry Evans och som Benny Rosenqvist som vi brukar gilla och prata om eller
gilla
inte.
Och gilla.
Ja. Alla de här personerna har ju den här skaran följare som inte klarar av att på något sätt avfärda dem. Alltså intellektuellt då. Och för hade den möjligheten, hade ett medium som där alla kan avfärda mediet blir ju inte speciellt känt. Ett sånt medium har vi förmodligen aldrig talat om en sån gång. Utan då tycker alla bara, man håller på med för trams. Det här är ju uppenbarligen bara larv. Men vad de här, vad den här typen av bedragare livnär sig på är ju just den här bilden av att jag har inte, ingen aning om hur han gör. Och det här är ju exakt samma sak egentligen med alla illusionister.
Exakt.
Om du går ut och presenterar och gör trick som alla ser hur du gör så kommer du aldrig få ens en publik. För att man behåller ju ett intresse och en spänning genom att lura sin publik. Mm. Skillnaden med en illusionist är att de är ärliga med att det är det de gör. Va?
Precis. Men även de på något sätt... Alltså, ja, jag brukar ju citera Penn Jillette när det kommer till de här grejerna.
Mm.
Så, du tar 5 minuter på dig för det på... hur det här tricket är gjort. Så, jag förstår inte. Mm. Men vi har tänkt på det i 30 år.
Ja.
Mm. Nej, det är väl... har jobbat i år med att förfina de här teknikerna så att man inte ska kunna upptäcka dem.
Ja.
Och det Precis. Gör du inte om du bara tittar och funderar i några minuter eller ett par dagar än så går du kring och grubblar lite. Vad var det egentligen?
Mm.
Så knäcker du inte.
Exakt. Jag menar att ett medium framstår som ärligt. Det betyder inte att det är ärligt. Det betyder bara att hen är väldigt bra på att luras. Det är ju precis som ni säger med trollkarlar, illusionister. Att när jag sitter och kollar på det, då kan jag verkligen känna så här. Det här är på riktigt. Alltså, den där duvan kom från ingenstans verkligen. Mm. Hur fan gick det där till? Men jag vet ju intellektuellt att det inte är riktig magi.
Mm.
Och på samma sätt ska man se på medium också. Att det är så här, intellektuellt så måste man hela tiden ha med sig att det här händer inte på riktigt. Det här är någon typ av bluff. Sen exakt hur det går till, det är ju inte upp till den enskilda personen att avgöra. Och det är inte så att man ska, nej, det där kan inte jag avgöra hur det går till, så därför måste det vara verkligt.
Mm.
Det blir väldigt vanskligt.
Ja, och det är ju på något sätt då, alltså, det är den här vanliga, det är så man säljer in sånt här, att man blandar ihop det, man pratar till människans hybris på något sätt. Att man då på något sätt då, om jag inte begriper hur det här fungerar, hur man gjorde det här, då måste universum fungera så här. Istället för att säga då att okej, jag i mitt förstånd rörande just det här som jag just bevittnade, det är väldigt begränsat.
Mm.
Och det här, den som står framför mig är en väldigt slipad person, precis som du sa, att han har jobbat på det här hur länge som helst för att du ska känna så här när du går därifrån. Han Exakt. Var alltså väldigt framgångsrik i det. Jag kan dra en anekdot som vi känner ju alla, nästan alla som känner det här känner säkert till John Howdy.
Ja.
John Howdy är en av de absolut bästa i världen skulle jag tro på kortmanipulation. Han är otroligt bra på det. Och har tränat, alltså förmodligen tiotusentals timmar på just kortmanipulation. Och jag och min fru var och såg honom i Stockholm på hans show Tricks som är fantastiskt bra. Vi satt så långt åt vänstersidan i salongen så att jag satt alltså längst ut, så han stod liksom i mer eller mindre, alltså 90 grader i vinkel om man säger, från mig. Jag kunde se hans från sidan, helt och hållet från sidan då, så långt åt vänster satt jag. Så jag kunde alltså i vissa vinklar se att han hade ju kort på baksidan av händerna. Men trots att jag såg det så kan jag inte förstå hur han fick fram dem till framsidan av händerna.
Nej.
Så att inte ens när jag hade tillgång till en del av hemligheten, så man förstår ändå att korten befinner sig ju någonstans. Jag tror inte att de här materialiseras i händerna. Men det, med den här mängden träning och förfining så kan man få det till att nej, man begriper inte hur det egentligen går till. För att man måste vara mer insatt än så.
Och. Exakt, det är ju en kombination av all den träning han har och all den träning du inte har på att se de här sakerna. Det är ju en kombination av det liksom.
Och det är ju också då en del utav det. Att jag har någon sorts förväntan på mig själv. Precis som du sa här, Henrik, med de här 5 minuterna kostar 30 år. Att jag har en förväntning på mig själv. Att jag ska genomskåda det här. Jag ska begripa det här. Jag ska se exakt hur det här fungerar. Och det är ju inte så. Och därför så, men man har den självbilden. Och det här är ju det vi pratar om så mycket, så ofta. Att självbilden är så otroligt stark. Så att när man visar upp någonting och säger, om det här kan inte jag förklara. Jag är ju en person som kan förklara sånt här. Alltså är det oförklarligt. Istället för att säga då att nej, det kan inte jag förklara. Men det måste ju finnas ett trick. Det finns ju självklart ett trick. Han gör ju det här på något sätt.
Och ja, men vi har ju sett också väldigt mycket exempel på hur påhittiga påstådda medium kan vara. Ja, ja. Och hur hårt de kan jobba för att liksom få fram den här informationen och för att få den att se äkta ut, eller vad man ska säga. Det finns ju exempel med medier som har åkt hem till folk, kollat in genom deras fönster när de vet vilka som ska komma på en viss seans. Har de kollat in där, och då har de kunnat säga exakt hur en viss ljusstake ser ut som du har hemma och så vidare och så vidare. Det finns hörselsnäck och någon sitter och matar information. Det finns ju jättemycket trick som de tar till. Men
ja,
det har ju aldrig funnits det tricket att de har faktiskt pratat med ett spöke. Det finns ju inga belägg för någonsin. Nej. Så att man ska gå till den slutsatsen, då är det faktiskt mer troligt att det här mediumet har hackat sig in i någons dator och läst ens
e-post. Alternativt öppnat en öppen Facebook-profil.
Japp.
Ofta är det så att man måste ange ganska specifika uppgifter när man går på sådana här shower. Så att,
ja. Och det är ju inte så att man måste förstå exakt hur ett trick görs för att få veta att det är ett trick.
Nej, men jag menar bara att det är ofta man tänker så här, bara, nej men jag har inte uppgett någonting, alltså måste det vara, men jag menar, man måste tänka väldigt stort. Vad har de för verktyg i hela världen? Om vi börjar med vad som finns i den verkliga världen, då finns det väldigt många, då kan man få fram väldigt mycket information. Man kan muta släktingar, man kan göra massa saker. Alla de sakerna är ju mer troliga än att det ska vara ett spöke inblandat.
Ja. Man kan ju tittar man på en mentalist som är otroligt skicklig, där kan jag tycker Darren Brown är väldigt rolig att titta på. Jag kan uppmana Håkan att titta på Darren Browns föreställningar. Det finns ganska mycket med honom på YouTube också. Och försök förklara hur han gör. Han är helt öppen med att han är en illusionist. Och att ingenting av det han gör är någon sorts övernaturlighet eller någonting sånt. Han jobbar snarare emot sånt. Och demonstrerar att sånt inte finns eller fungerar. Mm. Han jobbar ju som alltså mentalist, illusionist, alltså så, och får ihop ganska otroliga trick. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Om man vill se folk som gör exakt just de här grejerna fast som show och inte säger att jo, men det är din döda mamma jag pratar med. Alltså inte en bedragare alltså. Så kan jag lova att det blir lite mer intressant.
Och om den här, vad heter han, Jeff Jones, om han verkligen var for real liksom, varför har han inte gått och hämtat ut den här miljonen från James Randi Foundation, eller va?
Ja, dels det, och sen varför gör de inget användbart? Varför stå och rapa upp saker i folk som de redan vet? De är ju bara där för att stärka den här illusionen om att det de gör faktiskt är på riktigt. Men de visar ingenting av värde för att visa att det är på riktigt. Vad tjänar jag på att du berättar för mig vad min farmor hette? Det visste jag väl redan. Berätta
eller hur
för mig
hon
var...
dog. Ja, det visste jag också redan.
Berätta för mig vad koden till det jävla kassaskåpet är istället då. Nej, oj, nu tycker hon att det var inte nödvändigt att veta och nu går hon iväg här. Nu ser jag en man i svart hatt istället. Är det någon du känner igen? Bara? Alltså det är ingen sån här, inget medium har någonsin lyckats erbjuda någonting av värde. De har aldrig hittat någon försvunnen person, de har aldrig identifierat, alltså hittat någon mördare eller något sånt där. De har aldrig hjälpt till med någonting som är användbart. Ingenting av nytta, utan bara så här, jag ser en Mary här någonstans. Ja, självklart, du pekar mot en publik på 5000 pers på Irland. Hälften utav de här har en nära släkting som heter Mary. Alltså det är så otroligt tröttsamt. Så att, nu har jag jobbat upp med här helt i onödan.
Ja, men jag tycker det var intressant ändå. Tack för
mejlet.
Ja, tack Håkan.
Ja, tack. Vi kör igång. med nyhetsronden i detta vårat säsongens sista program. Vi ska börja med amerikanskan Sarah Anderson som erkände i en rättegång i fredags att hon lett ett 30-tal medlemmar i hennes kyrka där de attackerade en homosexuell medlem i kyrkan. Syftet var att fördriva den demon som gjort honom homosexuell, eller unclean and sinful som Anderson så kärleksfullt uttryckte det. Ja, än är inte den sista idioten född.
Ja. Dags för nationaldag och alltså dags för organisationen Sverigebönen att ställa till med bön på gator och torg över hela landet. Man ska bland annat be för att fler människor ska bli kristna, men man ska även be för att Sverige ska få beskydd mot terrorism och cyberhot.
Ja, modernt.
Ja, så vi får hoppas att Gud är bättre på det där med internet än de flesta gamlingar.
Mm. Ja.
Vi startar en annan organisation som heter Sverigebönen. Vi lägger ut böner på gator och torg.
Ja.
Ja. Du kan göra det, ja. Så gör jag och David någonting annat.
Någonting helt annat, ja.
Ja.
Vi ska gå vidare och prata om den amerikanska extremkristna politikern Rick Santorum. Han förklarade i en intervju med CNN nyligen att det är mycket bättre att borra efter gas då solen är en opålitlig energikälla. Så att, okay. Ja, ännu inte den sista idioten född, som sagt.
Är det ett tema i alla dina
nyheter idag? Eller? Det är det.
Ja, jag försökte läsa en krönika om heliga anden i tidningen Världen idag. Och jag säger försökte, för jag lyckades tyvärr inte. Jag ville verkligen förstå vad heliga anden är. Men jag är ganska säker på att personen som skrev krönikan inte heller fattar det. Det var därför det var väldigt luddigt allting.
Det är ganska luddigt överlag inom kristendomen faktiskt. Det är ganska svårt att få ett klart svar på det. Så att, ja, det, talet 3 är väl attraktivt. Det är väl det det handlar om, tror jag.
Ja.
Ja.
Precis.
Tillbaka till amerikansk politik. Den republikanska representanten för delstaten Michigan i USA heter Tim Walberg. Och enligt honom så behöver vi inte bry oss om klimatförändringarna. För de börjar vara för allvarliga så kommer Gud att ta hand om dem. Så att ja, än så är... Nej, det börjar bli lite tjockt.
Ja,
det är verkligen.
Gud, ja.
Tema. Ja. Mm. En självdiagnostiserad elallergiker på Gotland skulle egentligen tvingas flytta från ett naturreservat där han ställt upp en husvagn och ett förtält. Och han har bott där olovligen sedan 1992, om jag förstod den här artikeln korrekt. Nu ändrar sig dock kommunen och låter dem bo kvar där ytterligare 5 år av humanitära skäl. Och frågan är om det verkligen är humant att låta dem bo isolerad helt i onödan. Vore det inte mer humant att faktiskt erbjuda dem lite vettig hjälp?
Ja, faktiskt.
Ja, tycker det.
Ja, men jag avslutar med någonting positivt. Jag gillar positiva nyheter faktiskt, oavsett vad alla säger. Färsk svensk forskning som visar att barn som går på förskolor som jobbar med genuspedagogik blir bättre på att interagera med andra könet. Använder förskolan exempelvis ordet hen så blir barnet mer inkluderande och får färre könsstereotypa åsikter. Så att, ja, det låter som att det är med barn man behöver börja, och det kanske inte förvånar någon egentligen.
Nej.
Nej. Ja, in i diskussionsronden. Och Frida, ska vi lyfta stämningen lite med lite terrorism kanske?
Ja, ja, vi kan väl prata lite om det här terrordådet, tänkte jag, som var i London.
Ja, vi behöver göra det.
Det är väl kanske ingen som har missat det, men det var 3 män som åkte på London Bridge, var det, va?
Mm, det var det.
Ja. De åkte i en skåpbil och körde på människor och sen sprang de ut och började knivhugga folk. Och 7 personer är döda hittills, men det är ett 50-tal skadade och många är allvarligt skadade, så det kan bli fler.
Ja, precis.
De har precis idag släppt namnen på 2 av dem. Ja, det säger väl inte så jävla mycket, men en av dem var tydligen med i en dokumentär som sändes i var det BBC, som handlade om jihadister.
Okej.
Okay. Ja, så att han verkar ha varit på radarn. Men det är svårt då, man kan ju inte hindra såna här attacker. Alltså, det krävs ju väldigt lite förberedelse i och med att de hade falska bombvästar på sig. Men det de gjorde var att hyra en bil och ta med sig knivar liksom.
Ja. Men jag förstår inte de där falska bombvästarna.
Nej, jag fattar inte heller det.
Det är väl kanske för att de inte extra, men...
så att de inte ska bli attackerade kanske.
Ja, kanske det. Ja.
Har man kniv och vill attackera folk så vill man ju inte bli attackerad själv. Och då springer ju folk istället. Ja. Det är väl... alltså, det är det enda jag kan tänka mig.
Mm. Kanske att de ville vara säkra på att bli dödade, eller?
Jag vet inte. Det kanske var en del av det. Det är väl svårt att säga. Men ja, det vore en ganska bra garant för det annars.
Ja, precis. Mm. Jag vet inte om ni har ni någonting att tillägga om själva attacken som sådan?
Nej, lite inne på det som du säger där, Frida, alltså svårigheten är att stoppa sånt här, för det krävs ju egentligen inga vapen. Alltså du kan förvandla vad som helst till ett vapen om man vill då, en bil.
Ja, ja. Absolut.
Alltså det är väl det här som är grejen. Alltså jag ser jag har diskuterat det här ganska mycket på nätet speciellt senaste året kanske. Just den här typen av med folk som säger då exempelvis en bra grej som lyfts fram är till exempel det här att ja, nu ska det byggas en moské i Sverige. Hur många kyrkor skulle man få bygga i Saudiarabien liksom då?
Mm.
Och sen då brukar jag ställa motfrågan då istället att okej, men så att Saudiarabien är vad vi strävar mot då, eller vad är alltså i ett fritt samhälle så är det okej att bygga en moské faktiskt. Mm. Och vad man säger då i så fall är ju det att och titta på det här samhället som är en extrem förtryckarregim. Vi borde bli mer som dem.
Mm.
Och det är lite däråt som alltså som jag tycker att det går egentligen, för att den här idén, alltså vill man behålla en makt i ett samhälle så är rädsla är otroligt kraftfullt. Och de politiker som är villiga att använda det här, det har hänt även i England efter sådana här attacker och även den här attacken, att politiker går ut och mer eller mindre förklarar att allting brinner och vi är i krig och vi är... Och sen ser man då på gator och torg så är folk inte... Alltså det är klart man är bedrövad när människor dör och det blir en sån här vidrig attack, va? Men det är ju inte så att ingen går ut längre i London. Och, utan saker och ting måste ändå rulla på något sätt. Och ska man då, men vill man sälja in idén av att det är totalt kaos, du ska vara jävligt rädd, här är vi som kan fixa det.
Mm.
Då har man ju en liten annan agenda i regel.
Och
det är ju så att jag menar, såna här attacker kommer att ske. Och den här typen av incidenter, alltså... sker i öppna samhällen där man är fri att gå runt hur man vill och göra i princip vad man vill, då kommer det förekomma att folk gör saker som är vansinniga och galna och helt fullkomligt idiotiska för oss andra. Men ska vi då säga att vi ska dra in på allting, människor ska inte få göra som de vill, människor ska inte få alltså, ha vilken religion de vill, de ska inte få se ut hur de vill, de ska inte få göra som de vill, då kommer det påverka även mina friheter och sådana grejer kan vara väldigt svåra att dra tillbaka efteråt.
Ja, det är svårt att vända på det.
Ja, absolut.
Tänker ofta på vad, jag tror att det var Terry Gilliam som skrev ett förord till en bok, alltså att man kan inte kriga mot terrorism, man kan inte fälla bomber på idéer, man kan inte skjuta tankar.
Mm.
Och det säger ganska mycket om just det här att all upprustning som sker kring det, oavsett om det är inskränkningar av friheter eller ren liksom kapprustning i polisiär närhet eller polisens beväpning. Det går inte, man hittar sätt runt det. Det är idéerna, det är tankarna som är det farliga, vad man ska göra, eller vad man ska göra, som man har något slags svar på det här, det har jag inte. Men det funkar inte.
Nej.
Man istället i sådana fall skulle behöva göra det att förändra sättet de här människorna tänker på. Och det gör man inte genom att slå tillbaka mot dem.
Nej, alltså terrorism är ju en metod.
Mm. Och det är inte bara små grupper som använder det, stora regimer och regeringar.
Ja, ja, ja.
Men det är också, kolla på USA har liksom utfört terror då, om man säger så.
Ja, eller titta på Nordkorea som håller hela sin befolkning i någon sorts terrorgrepp om att man kan mer eller mindre dömas till brott mot staten, så gäller det inte bara en själv utan typ ett antal generationer tillbaka också.
Shit.
Så att man kan alltså, ju faktiskt... alltså hamna, alltså barn och grejer sätts ju alltså i de här arbetsläger och så, va. Och det är ju terrorism. Det är terror. Man ska känna terror. Man skapar terror. Och sen har det här målats ut då, alltså som att det är enbart specifika människor som sysslar med det här. Och resten är ingenting, utan det är bara, ja men det är så man gör. Alltså nordkoreaner, du vet ju hur de är. Men ja.
Jag såg en film på Netflix, en alltså Netflix-film, War Machine, med Brad Pitt i huvudrollen.
Mm.
Han är någon slags general som går till Afghanistan och ska föra kriget där.
Mm.
Som ockupationsmakt, och pratar om att när du ockuperar ett land så kommer du inte längre slåss mot soldater som har andra uniformer som du lätt kan känna igen, utan de fienderna du har, det är befolkningen, eller delar av befolkningen som ser ut som alla andra, och du vet inte vem du ska liksom skydda dig mot, eller vem du ska skjuta, och du kan inte skjuta fel person för då får du fler emot dig.
Mm.
Väldigt insiktsfull. Du hör på trailern så ser det ut som att det ska vara någon slags lite dråplig komedi, men den var ganska insiktsfull. Men där håller något föredrag för tyska politiker, tror jag. I alla fall så här. Alltså, du har 10 terrorister och så skjuter du 2. Hur många har du kvar?
Mm.
Så säger jag 8. Nej, du har 20.
Mm.
För de terroristernas grannar, vänner, syskon, kusiner som liksom, känner lite sådär, men jag har inte tillräcklig motivation för att göra någonting mot det. Så ger du.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Motivationen.
Ja, precis.
Ja, så är det ju. Det är ju som sagt svårt att veta vad man ska göra åt det. Det finns kanske ingenting som man...
kan inte göra någonting annat än att fortsätta vara de vi är. Det värsta vi kan göra är att börja inskränka våra friheter.
Precis. Och jag vet att vi pratade om det här vid senaste terror, då, det som var i Sverige tror jag vi pratade om det här. Men just det här med...
Jag tror att vi helt missade i Manchester, va?
Ja.
Det, ja, det kan vi ha gjort. Ja.
Men det är ju hela den här vågen med böner som kommer då efter ett sånt här terrordåd. Och jag förstår att det kanske är löjligt av mig att hänga upp mig på det, men jag tycker att det är jävligt jobbigt när man ser den här typen av våld som har sin rot i religion. Sen förstår jag att det är en massa andra mekanismer också, men det känns jobbigt att försöka, då ska vi bekämpa det med mer religion. Alltså då ska vi ta religion från vårat håll. Alltså, jag tycker inte det känns bra alls, och jag blir jättetrött när det är praying for London, praying for London. Ja, men vad ska det hjälpa? Tror du på riktigt att det hjälper, eller är det mer bara jag tänker på er? Då kan man väl skriva det istället. Varför behöver man dra in religion när det är religion till stor del som är problemet?
Mm. Ja, precis.
Det är ju jättemånga kändisar då som har skrivit så. Jag körde på det här Praying for London-grejen. Mm. Och Det hölls ju en stödkonsert i Manchester.
Mm.
Mm.
Just efter den. Och då, ja, efter den attacken då. Och då var Justin Bieber där och han körde något jättelångt tal om att nu är det dags att lyssna på Gud och nu är det hej och hå, Gud har inte glömt dig och tro mer på Gud. Alltså massa sådana där grejer.
Mm.
Och det tycker jag blir så himla osmakligt.
Ja, ja, absolut.
Mm.
Om Gud är så närvarande som han påstår, varför ingrep inte han då?
Mm.
Jag tycker, jag tycker det är vidrigt faktiskt när man pratar. Det är kanske massa människor där i publikhavet som har anhöriga som har gått bort eller liknande. Och då står och pratar om Gud.
Mm.
Det, ja, jag fattar ju att det spelar väl ingen roll. Alltså, vad han hade sagt så hade det kanske inte gjort någon rejäl skillnad i situationen vi har. Men varför när man står och pratar inför så mycket människor fokuserar på att prata om Gud?
Mm. Ja. Nej, men han är väl väldigt troende så att han tog väl den chansen då att sprida sin egen religion, men det är ju, som du säger, det är ju inte speciellt smakfullt.
Nej, jag stämmer jättemycket. Vad känner ni? Känner ni att det spelar ingen roll om folk skriver praying for London eller thinking of London eller?
Nej, jag reagerar lite som du gör, för jag kände, får lite obehag av att höra det.
Ja, och det är också alltså, om man ska ha någon form av sympati, så om man ska rikta en sympati någonstans där det har hänt någonting som är ganska vidrigt, så är det ju så att det här att säga då att jag ber för dig, det gör ju ingenting för någon som inte har samma tro. Och då förutsätter man på något sätt att de har det, trots att vet du, England är ju ett väldigt sekulariserat land. Så att det är ju snarare så att det är väldigt troligt att väldigt många av de som drabbades av det här är inte alls troende. Och att säga då att jag skickar mina böner till dig, ja visst, fine. Men, ger ju
jag tror
alls.
Ju på den enda sanna guden.
Mm.
Så att mina böner räknas ju för någonting.
Ja, precis. Aha, just det.
Ja, det, jag menar, det kanske är så att vissa hade verkligen blivit glada över att se att någon skriver praying for London. Att vissa, för vissa betyder det jättemycket säkert.
För vissa betyder det jättemycket, för många andra betyder det bara att visar medlidande och man tänker inte så mycket mer på det. Men för några av oss så känner vi, oh shit.
Mm. Mm.
Liksom, det är ju mer av samma grund.
Ja.
Alltså, det är inte som att, ja, nej. Nej, om folk, alltså, jag tror inte man tänker så mycket när man skriver sånt heller, annat än.
Nej, men det är en ryggmärgsgrej. Man gör så bara. Så att nu ber vi för det där stället. Nu ber vi för Paris istället, eller nu ber vi för London eller. Ja.
Jag vill bara att man ska tänka efter lite. Jag tror att det är det jag liksom mest reagerar på, för tänk efter lite. Gör någonting eget. Dela inte precis som alla andra gör med exakt samma ord. Det visar inte medtanke, medlidande.
Mm.
Nej.
Du menar bara, jag vill också vara med.
Ja, precis. Jag vill bidra på något sätt. Men ja, det är svårt. Och det kan säkert grundas också i en viss frustration om man känner just det här att oj, jag vittnar det här vidriga och hemska och jag vill göra någonting.
Mm.
Men att sätta en flagga på en profilbild eller skicka bönor någonstans, det är väl ungefär lika användbart egentligen. Men man får en känsla av att man bidrar och att man tillför någonting kanske.
Det är väl bara det att jag tänker att den som sätter dit en flagga på profilbilden, den inbillar sig inte att så här, det här var ett meddelande till en högre makt som nu kan ingripa och förändra verkligheten. Utan det är ju mer bara att då visar man sympati. Men om man på riktigt sitter och ber, då tror man ju faktiskt att man har sagt till en högre makt att nu gör vi inte så här igen.
Nej, precis.
Det är ett jävligt problematiskt tankesätt tycker jag.
Ja, absolut. Ja.
Yes. Ja, men vi kanske var klara med det där.
Ja, vi kan gå vidare. Jag har en snabb grej om forskning som jag tycker är intressant. Alltså sån här typiskt inlägg från mig kanske som inte är så mycket att prata om, men som ändå är intressant. Det är så här att vi brukar prata om pareidoli, heter det väl på svenska.
Pareidoli, va?
Pareidoli, ja.
Pareidoli.
Ganska mycket. Och då är det så här att forskare från MIT, California Institute of Technology är det den här gången. De har kopplat upp såna här fMRI-maskiner heter det då. Alltså såna här som magnetröntgen är det väl, va? Som skannar hjärnaktivitet. De har kopplat upp dem på såna här makakapor. och lyckats då hitta specifika neuroner som jobbar med ansiktsigenkänning. För att det här, just ansiktsigenkänning och så, är någonting som man vet att människor är väldigt, väldigt bra på det. Och det är ju där, vi är ju så bra på det att vi ser ansikten överallt, även där det inte finns ansikten, så att säga. Utan vi ser, pareidoli handlar ju om det egentligen, när man ser ansikten i grejer så. Och vi är exceptionellt bra på det. Just det här att vi kan ha en stor folkmassa och känna igen en person i den, till exempel. Och det är ganska unikt som art att vi kan det. Vi är väldigt sociala djur så, men alltså just den egenskapen är väldigt speciell och någonting som man har inte i närheten att forska klart på den här. Men vad man gjorde då var att man kopplade upp de här aporna på de här fMRI-maskinerna och identifierade ungefär 200 neuroner som jobbar med att sätta ihop ansiktsdrag. Och vad man gjorde sen då var att aporna då fick titta på ansikten. Och sen så skannade man och man, då plockade man alltså ut ansiktena från hjärnan på aporna. Genom att analysera, men skanna de här 200 neuronerna. Och sen använda den scanningdatan då för att få ut ansikten. Så det finns med i den här, som vi såklart länkar till då, så finns det med då en kort lista på hur ansiktet såg ut som apan tittade på och vilket ansikte som deras programvara då monterade ihop baserat på de här neuronerna som de skannade av.
Lite läskigt likt.
Ja, faktiskt.
Alltså, min första tanke är liksom, ja, det här är lite läskigt, så jag vill kunna läsa tankar eller få ut bilder ur hjärnan. Min andra är liksom, nej, men det är väl självklart att det borde gå. Informationen lagras ju någonstans på något sätt. Det är inte magi.
Nej, precis. Det finns en förklaring. Och nu har man alltså kunnat hitta då, identifiera. De scannade ju ganska mycket av hjärnan först då, för att få ut den här informationen såklart. Men när man hittar såna här mönster och sen analyserar dem och sen använder dem rent praktiskt som man har gjort här då, och ser att okej, vad får vi för resultat om vi använder den här datan sen då? Och det blir så här exakt. Då börjar man bli lite så här att okej, då börjar man ju komma åt det här, alltså att man, ja, alltså tankeläsning. Att du kan läsa av hjärnan och få ut sån här data.
Läskigt.
Och som sagt, det här är ju bara en del av det. Det här är ju 200 neuroner som man kan läsa och få ut det så här exakt.
Mm.
Så tänk då när man kan analysera även andra saker. Allt finns ju där. Allt är lagrat där. Så att, ja.
Men med tanke på det vi pratar om hur bristfälligt vårt minne är.
Mm.
Så man kan plocka upp minnen från någon. Man kan ta dina minnen från när du är 13 år och var på semester med dina föräldrar eller någonting. Mm. Plockar ut. Då kommer du ha de falska minnena.
Ja.
Eftersom informationen skrivs över varje gång man har återberättat eller man har minns det som man minns.
Mm.
Så skrivs det ju över med den informationen som man själv berättat, vilket förändras lite varje gång som vi har pratat om.
Ja.
Så den informationen kanske inte, alltså visst, du kan plocka ut minnen från en hjärna, men det kanske inte är värt så mycket, för du kan inte verifiera den på det.
Nej, det är precis.
En absolut sanning du plockar ut.
Det finns ju inget att jämföra med, det gör det ju inte.
Nej.
Så att frågan är ju hur man, alltså sådana grejer kanske, en sån användning kanske vi aldrig riktigt kommer se, att man så att säga kan nästan, alltså, återuppleva gamla semestrar i VR eller någonting.
Nej, men däremot, om man tänker så här då, vi pratar om hur dåliga vi är som vittnen.
Mm, ja.
Delvis är för att vi lagrar information bristfälligt.
Mm.
Och det andra är för att vi blir påverkade av frågorna ställs.
Mm.
Men om man då istället kan hoppa över alla frågor och titta på hur såg gärningsmannen ut och plocka ut det.
Ja, det tänkte jag också på.
Istället för att fråga, hade han hatt på sig? Hade han rött hår?
Och i det läget, så, som du säger då, alltså, det skulle ju faktiskt kunna vara så att det blir enormt exakt om man inte börjar manipulera de här minnena. Men kanske till och med då, om man har tre personer som har sett det, att man kopplar upp alla tre, skannar av det senaste som hände och sen så kan man plocka fram en, så att säga, sammanslagen bild av att jo, men två av tre så såg han ut så här, och då räknar vi på att det är så. Eller att man får någon sorts medel eller någonting, så man får en ganska ja, ganska okej bild i alla fall av hur det ser ut.
Och än så länge i alla fall så behöver man ju en sån fMRI-maskin att stoppas in i. Det är inte så att någon kan dra fram en scanner på stan och scanna dig och se vad du tänker eller vad du minns.
Nej.
Inte än i alla fall.
Krävs... Nej, precis.
Och vi vet ju inte vart det är på väg, men än så länge så krävs det ju ganska så avancerad, alltså inte bara avancerad teknik utan ganska skrymmande teknik för att se det här.
Men man får se vart det tar vägen. Det är intressant forskning i alla fall, och man förstår ju att det är sån här, det här är ju typisk sån forskning som man skulle kunna säga då att ja, men forskarna, de vill veta hur hjärnan fungerar. Och sen kommer det någon och säger att ja, men det där kan vi ju använda för att kolla, att scanna en hel folkmassa och se vilken sexuell läggning alla har, till exempel. Mm. Och då blir det väldigt problematiskt helt plötsligt.
Varför alltså, skulle man vilja göra det?
Ja, vem, ja det är, jag kan tänka mig flera som skulle vilja göra det. Exempelvis den här kvinnan vi pratade om tidigare som jagar ner en stackars homosexuell man med 30 till någon som är 30 andra och gav honom spö för att hans demon skulle försvinna.
Ja, jag såg bara idag Brämhults juice har någon sån här kampanjförpackning med regnbågsfärger på.
Ja, ja, ja. Mm.
Och då var det ju givetvis ett helt gäng som bara, jaha, jag brukar alltid köpa Brämhults juice. Tänker jag aldrig mer göra. Mm. Aldrig någonsin igen ska jag köpa det. Så att jag menar, vi behöver inte ens åka över vattnet för att hitta människor som hade tyckt att det vore intressant.
Nej, precis. Så att ja, man får se. Som sagt, det skulle kunna bli en sån här att ja, men vi ville bara veta hur det här funkar. Ja, så slutar det någonstans. Men ja.
Men så är det säkert med alla framsteg, att det går att missbruka på något sätt.
Ja, 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 visst. Så är det absolut. Definitivt. Mm. Ja, vi kan väl gå vidare och prata om en annan podd kanske.
Ja, eller...
Finns det andra på det?
Jag har hört talas om det i alla fall.
Det är klart jag inte gör. Jag nämnde det lite tidigare att Doggy Doggolito och det påstådda mediet Jörgen Gustafsson har en podd. Riktigt. Ja, jag har inte lyssnat på den, det kan jag säga direkt. Det hade kanske varit roligt material till vår podd, men jag pallar bara inte. Det finns gränser för vad jag orkar göra för den här podden.
Ja, det förstår jag.
Men jag läste en artikel om det här, eller om intervjuar honom, Jörgen Gustafsson, i Smålandstidningen. Och då pratar de om att han har varit med i en reklamfilm nyligen. Har ni sett det?
Om ST1 va?
Ja, precis. Ja. Ni har båda sett den alltså. Jag hade inte gjort det. Vad tycker ni om den då?
Herregud.
Ja, alltså det är ju... Att han säljer ut sig, det har jag ju inga synpunkter på egentligen, för att det är klart han gör det.
Det är klart han gör, men det är ju ingenting som jag, om jag hade varit troende, hade varit någonting som jag hade, som hade fått honom att ställa sig i god dager.
Nej.
Jag ska nog snarare se det som ett nerköp.
Visst är det intressant.
Han tappar trovärdighet så... som medium.
Ja, de skriver i den här artikeln då, i ingressen står det så här, ja, det står lite vad han gör, bla bla bla, han är sångare och poddprogramledare. Dessutom visar han prov på god skådespelartalang i en ny reklamfilm där han spelar sig själv. Ja, är det någonting han är van att göra så är det väl att skådespela på sina... Ja, så det är ju inte chockerande att han är en bra skådis, att han är bra på att fejka att han ser olika spöken.
Nej, precis.
Det är ju bara en vanlig dag på jobbet liksom.
Ja.
Och nu fick han säkert bra betalt också. Och det gillar ju medium att få, det vet vi.
Ja, just.
De intervjuar honom lite här om då, just nu syns han även i en fyndig reklamfilm för en bensinstationskedja.
Nej, den är inte fyndig, den är nonsens. Alltså, nej.
Ja, då säger han så här. Jag fick en förfrågan om jag kunde tänka mig att vara med i reklamfilm. Jag tackade ja utan att fundera så mycket på det hela. Vid inspelningen visade sig att producenten redigerat många av mina inslag i Det Okända och visste exakt vad han ville göra. Idén var kul och resultatet blev bra. Jag gillar ironi och har inget problem att skoja med mig själv. Den respons jag fått på min insats har varit övervägande positiv. De flesta tycker att reklamen är rolig.
Ja,
jag vet inte fan. Det är så här... Varför skulle man ställa upp på en sån här reklamfilm om man tog sitt yrke seriöst?
Alltså,
nästa beror på vad man har för yrke.
Jo, men om vi snackar att man är ett medium och tar sitt yrke på allvar.
Grejen är den att jag skulle nog dra det ett steg längre, för att han har ju inte ett seriöst yrke, så att jag menar för den sakens skull. Men det här tycker jag snarare är en väldig nonchalans mot hans fans.
Mm.
Just att visa då, nej men det här är bara en liten sån här skojgrej liksom.
Mm.
Det blir nästan som Trump när han står och förklarar efteråt att ja, jag sa ju så här under valrörelsen, men det var ju ingen som tog det på allvar. Folk står och bara, ja, jag tyckte att det där var ganska allvarligt. Men, alltså, och det blir ju så som att man omyndigförklarar de som följer den och är ens fans när man gör såna här grejer och säger att ja, men här, nu kan vi skoja lite om det. Men annars är det på riktigt, men nu kan vi skoja lite om det.
Ja, precis. Alltså, för mig blir det så himla tydligt att det här är ju verkligen bara en vanlig dag på jobbet för honom. Han går dit, han gör exakt samma saker, han fakturerar. Det är liksom, det är ingen skillnad alls egentligen.
Nej.
Men för hans fans så borde det ju kännas som en viss skillnad.
Mm. Men är man ett fan så är man ett fan, och det sånt här gör väl också det. Jag kan förstå efter ett tag när man jobbar som skojare att man tappar respekten för sina fans.
Mm.
När man tänker liksom att alltså jag, det där som jag gjorde där, det var ju onödigt. Varför sa jag så där? Nu kommer ju alla förstå att okej. Det var ingen som nej, okej. Ja, sen blev nu gjorde jag så där också. Och jag skulle inte alls, det var ingen som snappade upp det heller. Ja, jag kan tydligen säga vad som helst. De här idioterna kommer ju aldrig liksom snappa upp någonting. Så att det blir nog ganska lätt så. Och lite det här faktiskt som jag har läst ganska mycket om också, som jag pratat om tidigare, med just det här med att det är ganska många som blir väldigt besvikna när de ser sina idoler från tv och så här live. Men en kompis till familjen var och såg Terry Evans live tillsammans med två kompisar. Och hon var helt bestört efteråt. Hon tyckte det var helt fruktansvärt dåligt. Alltså att han var jättedålig. Och hon var ju ändå såld. Hon var ju där och alltså betalat med flera hundra för att vara där.
Mm.
Och tyckte att det här kommer bli jättespännande. Oj, vilken upplevelse. Så tyckte hon att han mest var gubbsjuk och jättedålig.
För fan, då måste han verkligen ha varit jävligt dålig. Om någon kommer dit som frälst har betalat pengar för att liksom, gud vad jag ska få alla mina förhoppningar bekräftade här.
Ja.
Och går därifrån och bara, du var jättedålig.
Ja, men hon tyckte inte att han brydde sig. Att han mest stod och skojade bort grejer och alltså var allmänt gubbsjuk. Så alltså rent opassande grejer till många kvinnor i publiken.
Mm.
Och så hon var jättebesviken efteråt. Så att det, ja. Och det kanske blir så. Man kanske, men han har väl ingen respekt för sin publik.
Nej.
Han vet ju, de är ju lättlurade. Alltså han kan åka dit, han cashar in. Jag menar, det är bara att åka vidare till nästa ställe då.
Mm.
Så att har man sitt tv-kändiskap och allt det här, ja, då man blir lite för trygg där kanske då. Så att ja, nej men det,
mycket möjligt. Vi länkar till den här reklamfilmen också, så att de som inte har sett den kan få se den här fantastiskt roliga och fyndiga reklamfilmen.
Ja, visst.
Eller hur, Henrik? Visst var det så det var?
Mm, väldigt. Du var sarkastisk.
Ja, väldigt.
Mm.
Ja, vi ska gå vidare och har ingen kvack, men jag har en 1000 kvack däremot. Och då är det, jag är lite osäker på om jag nu tar hans namn. Andre Walden är det väl, antar jag. På Aftonbladet. Väldigt bra krönikör. Vi har pratat om honom tidigare. Och han har då tagit upp det här med hur för man en kamp mot terrorism egentligen då. Han går igenom det, är väldigt bra krönika. Han till och med alltså nästan kritiserar sig själv för de antaganden han gör, med att han gör många samma slutsatser som andra gör också. Men vi tenderar att reagera väldigt känslomässigt på såna här saker utan att egentligen analysera vad det beror på. Han stör sig också väldigt mycket på det här. Jag kan läsa upp en bit där som jag tycker är väldigt bra. Av allting som är sjukt med IS så är det nog den där ogenerade malligheten som äcklar mig mest. Jag begriper motivet och målen. Jag begriper hur det är tänkt att vi ska reagera och varför vi ofta reagerar som det är tänkt. Men jag begriper inte hur de har mag att låtsas som att det är någonting större än slakt. Och precis som man säger här då, när folk står, han tar upp Breivik också som ett exempel, när han står och är mallig i rättegångssalen. När att bara gå ut och massmörda människor är väl egentligen det enklaste som finns. Och det, att känna någon sorts stolthet som att man har gjort en, uträttat något eller står för en bedrift, det är väl det som är alltså det sjukaste av allt egentligen. Och han citerar bland annat då en terrorforskare då som har sysslat med en forskning, jag vet inte om det är han vi har pratat om tidigare, vi har pratat om det här förut i alla fall, men Horgan heter han i alla fall, den här forskaren då som har studerat det här i 17 år tror jag det är. Och som konstaterar igen, han har studerat inte terrorism utan terrorister.
Mm.
Alltså de som faller in i den här fållan då. Och att det handlar om egentligen i slutändan om att erbjuda dem vägar ut. Att visa att det finns alternativ. Att ge dem andra, andra saker. Alltså visa att det här är inte vad deras syfte i livet är. Utan de kan göra andra saker. De kan uträtta andra saker. Utan många trillar in på det här av lite av desperation. Alltså, att det finns ingenting annat i deras region att göra. Utan då får man istället vara med bland de som förtrycker. Va? Och som man avslutar med det här då. Hur man ska slippa terrorismen. Inte förrän det blir en ineffektiv strategi för terrorister att investera i våra förväntade reaktioner. Om det ska hända måste staterna välja att föregå med moraliskt exempel, svara med evidensbaserade åtgärder och inte gå i de fällor som terrorister är så bra på att gillra. Så med andra ord, nej. Det kommer alltså då inte slippa terrorismen. Och för att det blir det här, alltså den förväntade reaktionen är ju skräck och förbud och Sverigedemokrater i tv och allt det här. Det är den förväntade reaktionen. Det är precis den reaktion de vill uppnå. Annars hade de inte gjort så här. Och detsamma händer ju i England och Frankrike. Och i Frankrike har man Le Pen och, som reagerar på precis samma sak. Eller, och UKIP i England då, såklart, som slår mynt av det här på en gång.
Ja.
Och det är precis det de vill. De går ju terroristernas ärenden. Det är ju exakt det här som de förväntar sig ska ske.
Om aldrig någon hade betalt ut en lösensumma för kidnappning så hade ingen kidnappat någon.
Nej, nej, så är det. Så att jag tycker återigen en väldigt bra krönika av Andrew Walden, och han förtjänar definitivt 1000 kvack för den här krönikan. Och jag tycker att har ni inte läst den redan så vi länkar till den. Gå in och läs den. Ja, ska vi avsluta med säsongens sista insändare kanske?
Ja, och då återvänder vi till det här fantastiska lilla samhället Lilla Edet.
Ah! Vilket bra avslut.
Precis. Är Lilla Edet-borna svårroade? Efter att jag för några år sedan flyttade från en annan ort till Lilla Edet har vänskapen, inom citation, med den nya kommunen inte varit den allra hjärtligaste. Många kommunala beslut går tyvärr tvärt emot mina egna tankar om en välfungerande och trivsam kommun. Lilla Edet, en gammal kulturbygd, har vacker natur som flera strövområden in på knuten. Göta älv slingrar sig genom kommunen, parentes, med bland annat Sveriges äldsta sluss, slutparentes. Och därtill finns flera ideella föreningar som kämpar. Trots allt detta känns avståndet ofta långt mellan den enkla medborgaren och kommunen. Det är svårt att få gehör för åsikter som jag vet delas av många boende i kommunen, och detta känns frustrerande. Men våren 2017 har vi som tycker om kultur fått på olika vis något nytt att inhandla biljett till. En lördag per månad under våren har det varit musikcafé i Folkets hus. Där har vi kunnat njuta av bra och trevliga konserter av olika slag, duktiga artister, toppenbra. Vännerna från andra orter har besökt oss i Lilla Edet och varit med oss till dessa konserter. Mycket nöjda även de duktiga musiker och sångare som finns i kommunen, både inom musikskolan och andra musikföreningar. Varmt tack till Folkets hus samt stort tack till Henrik Mossberg och övriga som arrangerat och deltagit i musikcaféerna. Hoppas innerligt på en fortsättning. För övrigt undrar våra tillresta vänner och även vi varför inte fler Lilla Edetbor kommer till de här konserterna. Svårroade? Frågetecken.
Känns som att det har varit flera sådana här insändare som du har tagit upp om folk som har flyttat till Lilla Edet från någon annanstans och bara så här: vad är det med den här kommunen, så jävla tråkigt här, att de flyttar dit och så hatar de det liksom.
Ja, det är lite fascinerande.
Ja, jag vet inte vad det är med Lilla Edet, jag blir väldigt nyfiken på det.
Ja, det är
sant. Vi får göra en studieresa dit kanske.
Mm.
Jag tycker att de här musikkvällarna låter skittråkiga, då har jag fått det sagt också. Ja. Jag hade inte heller gått.
Du är ju svårroad också.
Ja, det är jag faktiskt.
Eller så är det så att vi är vana med lite annat, kanske lite större utbud än en lördag i månaden.
Frida är ju annars
väldigt... Det är allt man får i kulturutbud, så kanske man tycker att det är bra.
Ja, men Frida lutar ju mer åt äldre kvinnor som rappar spontant på krogen.
Ja. Jag lovar att hon har säkert varit och uppträtt här i Lilla Edet. Ja, det känns riktigt som hennes
kringresande crowd. Kanske. Mm.
Ja.
Ja, då kanske vi är klara för säsongen till och med.
Ja, jag tror att vi är.
Vad ska ni göra i sommar?
Jag ska på campingsemester faktiskt.
Oj, stackare.
Nej, jag gillar att campa, så det gör mig ingenting. Så vi åker till Norge på lördag och sen åker vi ner till Göteborg och sen åker vi upp till Skara och sen åker vi hem igen.
Göteborg är trevligt.
Mm, gillar Göteborg.
Har du vägarna förbi så... Ja.
Ja.
Jag... Så har du vägarna förbi.
Ja, men precis. Jag hör av mig i så fall.
Gör det.
Ja, absolut.
Nej, men allvar, du måste ja. Till här om du...
Ja, absolut. Vi har inte allt planerat, så gärna. Och vi kommer vara nästan en hel vecka i Göteborg, så...
Nej, men då tycker jag att ni tar 40 minuter ut mot Alingsås.
Ja, det var bra. Då var det bestämt också. Då gör vi det. Jaha,
så nu ska ni hänga utan mig. Det tycker inte jag är trevligt.
Ja, du får väl hänga med. Fråga då.
Ja, precis.
Eller vad, ja,
det
du
är tält.
Tält. Okay. Ja.
Fy fan.
Du kanske får ta med ditt eget tält. Men...
Jag är mer sugen på musikcafé i Lilla Edet än på tält. Usch.
Ja.
Ja, okej, okay. Så du ska campa. Vad ska du göra, Henrik?
Det blir väl lite mer byggprojekt. Mm. Nej, det blir lugn semester. Vi har lovat oss själva att inte resa någon direkt stans. Vi kanske ska till Kinnekulle. Sådär. Vi ska till Skanör Falsterbo, men inga direkta sådana resor. Mm. Okay. Washington och Berlin fick liksom räcka.
Ja, det förstår man. Ja.
Ja, men det var hemma och fixa och dona med gården och sen ut i stugan och fixa och dona där.
Mm.
Trevligt.
Ja. Frida, du då? Vinna några resor kanske?
Ja, jag ska till Japan och Sydkorea och London.
Jaha.
Så att det känns som att jag kan råka ut för lite allt möjligt där med kärnvapen och terrorattacker och allt vad det är. Men jag hoppas att jag är tillbaka i höst igen här.
Ja, det får vi hoppas. Då har du säkert något att berätta också.
Jaha, jag håller ögonen öppna.
Ja.
Absolut, men det har väl säkert ni också. Tält. Usch.
Ja. Hej, Latte.
Du får berätta allt om det.
Ja.
Men ja, trevlig sommar ja. Till alla lyssnare och till er. Och, så hörs vi någon gång i augusti antar
jag. Ja, vi meddelar datum framöver, men vi kommer tillbaka i höst såklart.
Mm.
Då säger vi så. Ja, får ni ha det så bra allihopa. Och vi säger hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Glad sommar.
Glad sommar.
Ja, glad sommar.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackyou.se eller på Twitter under kontot kvackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.